Du lyssnar på Ett litet liv av Hania Yanagihara i översättning av Niklas Nilsson. Uppläst av mig, Ludvig Josefsson. Ett. Lisbonhead Street. Ett. Den elfte lägenheten hade bara en enda garderob. Däremot hade den en skjutdörr av glas till en liten balkong från vilken han såg en man tvärs över gatan sitta utomhus och röka i bara t-shirt och shorts trots att det var oktober. Willem höjde handen till hälsning, men mannen vinkade inte tillbaka. När Willem kom in stod Judy i sovrummet och drog i dragspelsdörren till garderoben, öppnade och stängde den. Det finns bara en garderob, sa han. Det gör inget, sa Willem. Jag har ändå inget att ha i den. Inte jag heller. De log mot varandra. Agenten kom insläntrande efter dem. Vi tar den, sa Jude till henne. Men på agentens kontor fick de veta att de inte skulle få hyra lägenheten. Varför inte? Frågade Jude. Ni tjänar inte tillräckligt bra för att klara 6 månaders hyra och ni har inga besparingar, sa agenten. Plötsligt brysk. Hon hade kollat deras kreditvärdighet och deras bankkonton och hade till slut kommit på att det var något underligt med 2 män i 20-årsåldern som inte var ett par och som trots det försökte hyra en etta på en trist, men ändå dyr, del av 25th Street. Har ni någon som kan skriva under som borgensman? En chef? Föräldrar? Våra föräldrar är döda, sa Willem hastigt. Hon suckade. Då föreslår jag att ni sänker era förväntningar. Ingen seriös hyresvärd kommer att hyra ut till någon med er ekonomiska profil. Sen reste hon sig som om saken därmed var utagerad och pekade på dörren. Men när de berättade det för JB och Malcolm gjorde de komedi av det. Lägenhetsgolvet blev tatuerat av musbildning. Mannen på andra sidan gatan hade nästan blottat sig. Agenten var sur eftersom hon hade flörtat med Willem som inte hade besvarat hennes inviter. Det är väl ändå ingen som vill bo på 25th och 2nd, sa JB. De satt på Phu Viet Thuong i Chinatown, där de träffades 2 gånger i månaden åt middag. Phu Viet Thuong var inte särskilt bra. Deras pho var besynnerligt sockrig. Limejuicen var tvålaktig och minst en av dem blev illamående efter varje besök, men de fortsatte gå dit av både vana och nödvändighet. På Phu Viet Thuong kunde man få en skål soppa eller en smörgås för $5, eller så kunde man ta en huvudrätt som kostade mellan $8 och $10, men som var betydligt större, och spara halva portionen till nästa dag eller ett litet mål samma kväll. Det var bara Malcolm som aldrig åt upp hela sin huvudrätt och aldrig sparade andra halvan heller. Och när han ätit klart ställde han tallriken mitt på bordet så att Willem och JB, som alltid var hungrig, fick äta resten. Det är klart att vi inte vill bo på 25th och 2nd JB, sa Willem tålmodigt. Men vi har faktiskt inget val. Vi har inga pengar som du kanske minns. Jag förstår inte varför ni inte kan bo kvar där ni bor, sa Malcolm, som nu föste runt svampen och tofun. Han beställde alltid samma rätt. Ostronskivling och bräserad tofu i en klibbig brun sås på tallriken, medan Willem och JB tittade på. Men det går inte, sa Willem, som du kanske minns. Han måste ha förklarat det för Malcolm minst 10 gånger under de senaste 3 månaderna. Merritts pojkvän flyttar in så jag måste flytta ut. Men varför måste du flytta ut? Eftersom det är Merritt som står på kontraktet, Malcolm, sa JB. Ah, sa Malcolm. Han tystnade. Han glömde ofta sånt som han betraktade som ovidkommande detaljer, men han verkade aldrig ta illa upp när folk blev otåliga för att han glömde. Just det. Han ställde svampen mitt på bordet. Men du, Jude, jag kan inte bo hos dig för alltid, Malcolm. Förr eller senare kommer dina föräldrar att döda mig.